Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag trodde du bodde i stan.
Nej, alltså det är ju så här att jag bodde i 16 år i ett tält in the middle of nowhere. Sen min dotter som är, när hon blev 5 så förstod jag ju att jag var tvungen att flytta därifrån. Men det här för mig är ju alltså så nära jag kommer att komma till suburbia. Men det betyder ju inte att det inte springer runt någon enstaka leopard omkring mitt hus, herregud.
Exakt, det är inte klokt. Hörr ni, återigen varmt välkomna till en av de absolut mest spännande och härliga poddarna som finns i hela världen tycker jag. Träning och Fika-podden med mig, Fredrik Eriksson. Och idag hörni ska vi ta och bege oss till Afrika. Vi ska träffa en av de absolut coolaste tjejerna som jag vet i hela världen. Natasha heter hon. Och vi ska snacka om hennes uppväxt. Vi ska bidra lite grann om hur det är att bo i Tanzania och Afrika. Men också hennes äventyr och att hon faktiskt håller på med någonting så coolt som att vara ute i naturen. Och ja, både jaga och jobba med naturen och dess invånare. Så det ska bli väldigt spännande. Så jag kan knappt vänta och sätta igång. Så ja, återigen, varmt välkomna. Nu kör vi igång mot Afrika.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Så där hörni, då har jag ju fått med mig Natasha Illumberg. Och här är man ju då som svensk, undrar man liksom lite grann. Är du svensk Natasha, eller är du dansk, eller är du tanzanian? Varmt välkommen för det första.
Tack. Jag är lite dansk och lite svensk och numera lite tanzanian faktiskt. Så att,
jag gissade det.
Alltså, jag har bott här i 30 år nu så jag kan inte låta bli med att vara tanzanian också. Men jag är dansk och svensk. Alltså, på många sätt är jag dansk, men när det kommer till naturen är jag svensk.
Men du, Natasha, vart är du nu när vi pratar?
Just nu är jag utanför Arusha, ett ställe som heter Usa River, där jag bor. Därför att jag bodde ju uppe på en kulle i ett tält i 16 år. Men jag fick en dotter 2011, nästan 2012. Och när hon blev 5 år så insåg jag att... hon var ju tvungen förr eller senare att börja skolan någonstans. Och jag bodde ju, eller vi bodde ju väldigt, väldigt långt bort från allt överhuvudtaget. Det var ju liksom så att jag satt vid mitt lilla skrivbord och tittade ut och så kunde jag se något litet, litet vitt hår som sprang där nere ibland. De små Maasai-pojkarna och flickorna och deras getter och får. Och det var ju en underbar början för henne, men för det senare skulle hon ju i skolan. Så att jag var ju tvungen att packa ihop mitt tält och bygga ett hus i närheten av en skola där jag bor temporärt, skulle jag säga. Tills hon blir så vuxen så att jag kanske kan flytta ut i ett tält igen.
Hur gammal är hon?
Nu är hon 12.
Och nu går hon i skola?
Nu går hon i skolan och det är ganska roligt att fråga det här med liksom... Om jag är dansk, svensk eller tanzanian och lite av, eller kanske lite av allt. Jag pratade med henne om det igår. Och då sa jag till henne, jag undrar vad du är, Mink, heter hon. Jag tänker att du är lite av allt. Så sa hon, ja mamma, men jag är 80% tanzanian. Och 10 dansk och 10 svensk.
Ja, men det var väl härligt.
Ja, absolut.
Du, pratar hon svenska?
Hon pratar flytande svenska, flytande danska, flytande engelska och flytande swahili. När vi kom till den här sidan, närheten här av skolan, så var det en engelsk eller internationell skola hon går på. Så var lärarna tvungna att prata swahili till henne för att kommunicera med henne. Men nu pratar hon engelska.
Men du, rent geografiskt då, för mig som inte är så bevandrad, som inte ens har varit i Tanzania överhuvudtaget, så är ju då någonstans, om man då ska titta på en karta, så om man tar utifrån den östra kusten, där ligger väl den största staden, den som heter Dar es Salaam, va? Och sen så fortsätter man rakt västerut till den huvudstaden som heter Dodoma, va? Och sen fortsätter man ännu mer väster, rakt in mitt i landet. Det är där du håller hus, eller?
Nej, utan Arusha, det här, alltså Arusha ligger i norra Tanzania. Det är inte så långt ifrån gränsen till... det är inte så långt från gränsen till Kenya. Men just jag bor så att jag från min... Det hjälper ifall jag säger så här. Från min veranda kan jag se Kilimanjaro på höger och Mount Meru rakt fram.
Jag tänkte precis säga, det måste vara närheten av Kilimanjaro. Det är väl i norra... Rakt
precis.
Norrut, va?
Så att jag bor ungefär 70 kilometer från Kilimanjaro. Och kanske... 25 från Mount Meru. Jag har faktiskt aldrig mätt, men det är något sånt.
Hur stort är Arusha? Är det en stor stad, eller?
Ja, alltså det är en stor stad. Det är ju, vad ska man säga, safari-hjärtat. Alltså det är där alla turister som vill till, om de så vill till Serengeti, Ngorongoro, och om de vill bestiga Kilimanjaro, alla de mest kända nationalparkerna och så, de kommer till Arusha, de flesta i alla fall. Dar es Salaam är mer ifall man vill åka till Zanzibar. Eller, det finns underbara nationalparker längre ner, men de är ju inte lika besökta som Serengeti och Ngorongoro och sådana ställen.
Nej. Hörru du, Natasha. Vi har ju... en väldigt känd farfar, men också faktiskt en farmor till dig, Bengt Berg, han är väl mest känd som fotograf och konservator och äventyrare. Kan inte du ge mig eller oss lite bakgrund kring det här? Det är ju rätt spännande.
Ja, farfar, han räddade kungsörnen, havsörnen då i Sverige. Kungsörnen, havsörnen, grågåsen, knölsvanen, och var med och räddade också ejdern från att bli utrotade. Dessutom så var han med och räddade den indiska noshörningen från att bli utrotad. Tyvärr är det ju så att man i Sverige idag, ganska typiskt tyvärr, det är väl den mindre bra sidan av svenskarna. Man fokuserar ofta på det man tycker är negativt. Att han införde kanadagåsen, men det gjorde han ju av på grund av ett specifikt syfte. Det var ju så nämligen att svenskarna hade ju nästan ätit upp både grågåsen och knölsvanen. Och han tyckte att Sverige skulle banne med ha en gås som man inte kunde äta sig mätt på. Och det är ju ett faktum. Sen får man ju tänka och förstå vad som händer i tidens anda. Alltså man kan ju inte vilja att människor som levde för 100 år sedan eller 70 år sedan eller 50 år sedan tänker som vi gör idag i naturbevaring. För att man tänkte ju lite annorlunda, det är så roligt för det är ingen som står och skriker om fasanen. Men av någon orsak så är det just kanadagåsen som får så mycket stryk. Han har ju blivit beskylld för alla möjliga saker. Och få av dem är sanna. Men vad som är sant är att han verkligen var naturens bästa vän hela livet. Och egentligen bara var intresserad av natur och djur. Och dedikerade hela sitt liv samt alla pengar han tjänade. Och det ska man komma ihåg. Här har vi en människa som sålde kanske 1,5 miljon böcker. Och vars filmer var mycket, mycket älskade. Han var ju den första egentligen som tog naturfilm till biografduken. Folk trodde ju att det här var, tyckte att det var det löjligaste de hade hört. Att man skulle kunna gå och titta på en film som handlade om djur. Och när vi tänker på det idag med David Attenborough och jag vet inte vad, så tycker vi ju det är helt löjligt att man tänkte så. Men han var verkligen framför sin tid. Han fick skog också fredad som han tyckte var jättekonstigt. Vadå, man ska inte få hugga ner skog? Men han var alltid en människa med en mycket hög röst och han var ungefär lika envis och passionerad som jag själv är. Och det leder ju han till problem när man talar högt och tycker vad man tycker. Så är det. Men han skapade också Eriksberg och det var ju där jag då växte upp.
Men även hans fru var väl egentligen mer jägare än honom? Eller hur låg det till?
Nej, farfar var jägare, absolut. Både naturbevarare och jägare. Som det liksom är tradition i min familj. Alltså att man lägger ner bössan ifall man ska rädda någonting. Allting är en fråga om balans. Men farmor var mycket snabb att hoppa med på hela den där grejen. Så att jag vill säga på ett sätt att farmor egentligen är den som har inspirerat mig mest genom att jag träffade aldrig min farfar. Han var död innan jag blev född. Men min farmor var jag väldigt nära. Och när jag var liten så jag var inte mer än 6 år när hon gav mig 2 råd. Hon gav mig enbart 2 råd i livet. Och hon var en helt underbar dam. Och ett av de råden var jättekonstig grej egentligen att säga till en liten tjej på 6 år. Men hon sa, Natasha, du ska komma ihåg att leoparden är snabbare än blixten och kan gömma sig bakom en tändsticksask. Och det sa hon ju då från egen erfarenhet av att ha jagat leopard i Indien. Så att hon var alltid med farfar, inte alltid, men ofta med farfar, bland annat då i Indien. Och när han var ute och filmade och så vidare så skulle hon nog gå ut och hitta någon människoätande tiger som hon kunde spendera tid med och försöka hitta.
Ja, det är väl inte det vanligaste rådet man får som svensk 16-åring.
Nej.
Men du, Natasha, den här podden heter Träning och fika. Och jag tänkte fråga lite grann, hur fikar man i Tanzania? Det är väldigt känt för kaffe där.
Ja, absolut. Vi har ju världens godaste kaffe här. Vi har gott te också.
Ja.
Så både te och kaffe. Men det kan jag säga det helt precis. För att jag har absolut, i alla fall när jag jagar. En sak är när jag sitter och skriver, som jag faktiskt gör nu. Då dricker jag tyvärr te och kaffe typ hela dagen. Men när jag jagar så är det först givetvis helt tidigt på morgonen. Klockan kanske 4 eller 5 på morgonen. Och sen när vi då har varit ute till klockan kanske 9. Ifall det inte har hänt någonting och vi inte är på spåret av någonting. Så brukar jag stanna och gubbarna går och gör en liten eld. Där de då dricker te och jag och jaktkunden sätter oss på luckan bak på Landcruisern och dricker en kopp kaffe eller en kopp te innan vi åker vidare och letar efter spår.
Men hur gör tanzanianerna? Fikar de och dricker de kaffe eller har de hur funkar det liksom?
Te, det här är en tedrickande nation. Här det är teblad som kokas upp i mjölk med mycket mycket socker. Och lite vatten givetvis.
Okej. Okay. Inga bullar?
Nej, inte riktigt. Bullar är inte riktigt... socker äts inte speciellt mycket. Jo, sockerrör. Men det är mycket socker i teet. Alltså det är så att skeden kan stå upp. Så det räcker bra med socker i teet.
Men det är en stor industri i kaffe. Jag tror det är så här... 700 000 odlare, mikro, alla, många små som lever på att göra, odla kaffe och så vidare.
Absolut, absolut. Kaffe är jättestor exportvara härifrån, men också te. Men kaffe, absolut. Och jag bor mitt i kaffehjärtat, eller precis i närheten av. Min granne har kaffe, så att jag får mitt kaffe direkt från dem, färskrostat. Och lägger in det i frysen. Så det är ganska härligt.
Shit, vad lyxigt.
Ja, verkligen lyxigt.
Hur dricker du ditt kaffe då?
Ja, jag har ju först börjat dricka kaffe när jag var typ 40. Jag är en stor tedrickare. Men ja, jag dricker det med mjölk som kommer från grannen på andra sidan. Så att, och honung som jag har med mig själv från bussen.
Jag trodde du bodde i stan.
Nej, alltså det är ju så här att jag... bodde i 16 år i ett tält in the middle of nowhere. Sen min dotter som är, när hon blev 5 så förstod jag ju att jag var tvungen att flytta därifrån. Men det här för mig är ju alltså så nära jag kommer att komma till suburbia. Men det betyder ju inte att det inte springer runt någon enstaka leopard omkring mitt hus, herregud.
Sant, det är inte klokt. Men du, hur ser, nu är det off-season jaktmässigt. Hur ser ett år ut för dig?
Ja, men för mig, man kan, alltså det här med seasons har gått upp och ner lite grann. För sen i covid så ändrade det sig lite och så vidare. Det är ju en ekonomisk fråga också. Men för mig är det väldigt simpelt. För att jag har halva året där jag jagar och halva året där jag skriver. Så att nu är min skrivperiod tills när jag börjar jaga igen i juli. 1 juli till 31 december jagar jag och sen så skriver jag andra halvan.
Så nu skriver du alltså?
Så nu skriver jag. Nu, man känner ju inte till mina böcker tyvärr så mycket i Sverige och man känner specifikt inte till mina bästa böcker, vilket är lite tråkigt. Men så är det ju tyvärr, igen för att citera min farfar, han brukade säga att det är svårt att vara en profet i sitt eget land. Och saken är den att Sverige har ju bara tagit 2 av mina böcker. Men jag sitter och skriver på min 7:e bok nu. Jag har precis gjort tvåbokskontrakt. Jag har precis gjort tvåbokskontrakt med ett av de 2 största förlagen i Danmark. Och det är 2 novellsamlingar med två väldigt specifika ämnen. Och jag har då blivit övertalad till att skriva ännu en självbiografisk, två självbiografiska böcker. Men det är två specifika ämnen. Och det ena är kvinnor och det andra är män. Så det håller jag på med nu.
När ska det vara klart då?
Det är så roligt för att jag får kontrakt, idag är det torsdag, jag ska ha kontrakt innan imorgon eftermiddag. Men jag skulle säga att min första bok är klar om 1,5 år ungefär. Och sen så går det väl 2 år tills den nästa är klar. Men det är väldigt härligt att ha 2-bokskontrakt, då kan man känna sig ganska lugn.
Verkligen, vad roligt, grattis. Och vi ser fram emot dem.
Ja, ifall de kommer i Sverige. Alltså, du vet jag inte. Men det som är lite kul faktiskt, det är åtminstone att jag precis har äntligen gett ut 3 av mina böcker som ljudbok och e-bok på engelska. Så då kan ju åtminstone de som är intresserade faktiskt lyssna. Och de nästa 3 kommer jag att göra i sommar. Så alla mina böcker kommer att ligga som ljudböcker på engelska. Så det är åtminstone bra. Så ifall man är intresserad, fast den inte finns på svenska, så kan man ju faktiskt få dem på engelska.
Men du, de som lyssnar på den här podden, om du skulle då guida in oss på den bok, på ljudbok, vilken skulle man börja lyssna på då?
Alltså man har ju redan i Sverige Floder av röd jord. Det var ju min första bok. Men ifall man vill, och sen så har man Vildsnår som är en roman. Men ifall man vill, egentligen skulle jag säga, utav omkring den tiden så är Tea on the Blue Sofa, alltså det är en biografisk bok, det är en väldigt dramatisk bok med en väldigt lugn titel.
Och, som ljudbok?
Ja, den kommer att ligga som ljudbok 1 februari, kommer den att vara tillgänglig. Och som e-bok, både ljudbok och e-bok och e-pub. Sen så skulle jag säga min novellsamling som heter Looking at Harry and Other Stories. Den tror jag, ifall man är jägare, alltså Tea on the Blue Sofa kan man, det är vem som helst, det är, det är ett kärleksbrev. Men Looking at Harry, där är det lite blandat, men det är bland annat en story som ganska dramatisk story som handlar om jakt. Så ifall man är intresserad av det kan man ju läsa den. Men det är blandat. Det är både London och det är Zanzibar och det är Tanzania och så.
Mm. Men den som du tycker du skulle börja med hette vad då?
Tea on the Blue. Well, nej, vet du vad? Jag tycker att man ska börja med Looking at Harry and Other Stories. Sen kan man ta Tea on the Blue Sofa. Sen kan man ta All Will Be Well. All Will Be Well är brev till min dotter, så det är min senaste bok som kom ut här förra året.
Hörru du, Natasha, det är ju så här att du är ju ändå jägare, och då tänkte jag fråga en sak kring det. När var du senast rädd?
Alltså jag skulle säga så här. Utan rädsla är det ganska farligt att vara professionell jägare egentligen. Därför att ifall man blir för självsäker och ifall man inte har någon typ av minimal rädsla, så går man in i situationer, tror jag, alldeles för snabbt och alldeles för otänkande. Men det finns olika typer av rädsla. Det finns en produktiv rädsla, så som jag ser det. Och sen så finns det en förlamande rädsla. Och förlamande rädsla skulle jag säga att jag endast har upplevt 1 eller 2 gånger i mitt liv. Och det har inte haft att göra med att jaga. De största rädslorna jag egentligen har haft har varit för människor. För att människor har hat. Och jag är nog mera rädd för hat en fysisk skada. Alltså nu hoppas jag inte att gudarna tror att jag därmed säger att jag vill ha fysisk skada, för det vill jag ju givetvis inte på något sätt. Men vad jag menar är att rädsla har ju allt att göra med vad man förväntar sig av hemskheter. Och av människor kan jag förvänta mig hemska saker som är mycket större än vad jag kan förvänta mig i börsen. Men när du går efter en skadeskjuten buffel, jag kan ju se på foton av mig själv egentligen mer än någonting, att när jag går in i en buske efter en skadeskjuten buffel, så ser jag när jag ser foton av mig själv på mitt ansikte att jag liksom har ett uttryck som är att jag verkligen är på helspänn. Och I guess att det väl betyder rädsla. Men det känns inte så då. Utan det är mer att jag själv ser det på mig själv. För att jag har ju liksom ett jobb. Och det är ju det jag koncentrerar mig på. Jag koncentrerar mig på att jag måste fullföra ett jobb. Och att det är mitt ansvar. Och i det ögonblicket du liksom har ansvar, känner jag. Och att det är upp till dig och du ska skydda andra människor och så vidare. Då går det där liksom bort på något sätt.
Jag förstår precis. Du, vi som inte är i Afrika och jagar, kan du berätta lite grann hur går det till när du jagar med en kund eller en klient och ute i naturen? Hur länge man ut? Vad skjuter man för grejer? Och hur tar man hand om sådana här saker? Och hur beter man sig i den här djungeln?
Med mig, jag vill, alltså jag erbjuder från en vecka till hur länge som helst egentligen. Men i vanliga fall är det mellan en vecka till 3 veckor. Så mina senaste jaktkunder kom 3 veckor. Och antingen kommer kunden själv eller så kommer de några kompisar tillsammans och då är det då tar jag in flera professionella jägare. De här områdena är ju stora så att vi kan ju åka åt varsitt håll. Alltså tryckt 3 olika teams liksom, och sen träffas vi på kvällen. Så att man åker iväg på morgonen. Alltså det finns lite olika safaris som jag erbjuder. Men låt mig ta den traditionella först. Då åker man iväg i bilen på morgonen. Och så kör man tills man hittar spår. Sen ställer man bilen och sen börjar jakten. Och då börjar man att följa spår. Och då att följa spår kan ju liksom ta allt från en timme till 8 timmar. Det är ju liksom, och ofta skjuter man ingenting och ibland skjuter man någonting. Men varje dag är ju en fantastisk, alltså är ett fantastiskt äventyr. Det är ju upplevelser, det är ju och äta lunch och sova under ett träd vid en flod och bada och liksom att bara vara där ute. Men hela tiden givetvis med jagandet i fokus. Men anyway, mitt på dagen stannar man och äter lunch och vilar under ett träd eller i skuggan av någonting. Och sen fortsätter jakten. Sen på sen eftermiddag eller tidig kväll kör man hem till campen. Sen är det ju så att man kan välja ibland att göra det vi kallar en fly camp. Och det vill säga att man tar en liten camp. Man säger så här, nej, ska vi inte åka ner till västra hörnet i Rungwa och sätta upp en camp i 3 dagar? Och så tar man en liten camp. Och så åker man iväg med det och givetvis med visst mått manskap. Som man ska ju alltid kunna dricka en gin tonic på kvällen. Helt ociviliserat ska det ju inte vara. Och vi har med oss en kock och så vidare. Men väldigt low key kan det vara. Sen finns det en tredje variant. Sen gör man det i några dagar. Kanske man åker någon annanstans. Så åker man tillbaka till huvudkampen. En tredje variant. Det är ju när jag gör safaris bara till fots. Och det vill säga att vi helt enkelt går iväg till fots, inte använder bilen till någonting. Förutom när vi skickar tillbaka troféer till campen så att de inte blir förstörda. Eller ifall vi har gått hela dagen och nu börjar det bli mörkt och nu måste vi tillbaka till där vi ska sova. Vi kan ju inte hålla på och mäcka omkring i mörkret. Och sen så gör jag ju också jakter uppe på berg. Jag älskar ju att jaga bergsbufflar. Vilket vill säga att det är det absolut mest utmanande. Där går man upp och ner för berg. Där kan du inte komma åt med bil överhuvudtaget. Utan där måste du gå. Och där har vi då en camp på sidan av ett berg. Och det är sådana gröna berg. Va? Så det är ju skog och jättegrönt där uppe. Och så går vi ut från campen varje morgon. Och går tillbaka till campen varje kväll. Helt utmattade. Men det är en underbar utmaning att göra det. Men där ska man... allt det här är till olika kunder. För att du har kunden som gärna vill komma ner och säga, men jag vill så fruktansvärt gärna skjuta en buffel. Och jag har så länge. Var finns det bäst möjligheter att göra det? Och då säger han, men då åker vi till det här och det här området. Sen finns det kunden som säger, jag vill ha den mest utmanande, fantastiska äventyret. Och då kanske jag säger, men då ska vi upp på berget. Men du måste förstå att vi kan liksom gå en vecka och kanske bara få en chans att ta ett skott. Ja, ja, säger de då. Så det är olika kunder. Men alla som jagar med mig vet by now, för att jag har gjort det här i 30 år. Och eftersom att jag är enda kvinnan i Östafrika som gör det här, så vet folk vad jag står för. Och de vet att det jag står för är först och främst, alltså det ska vara ett äventyr, det ska vara en fantastisk naturupplevelse. Vi ska så nära djuret som möjligt, vi ska klättra, vi ska krypa, vi ska gå, vi ska allt möjligt. Så att när du kommer till skott så att säga, så, och du kanske får det här djuret, då känner du, wow, vilken story jag har att berätta nu.
Men du, det här med anti-tjuvjakt och sådana här saker som många här i Sverige förknippar med jakt i Afrika och betar som tas från elefanter och skickas till olika ställen i Asien för att öka potensen hos dessa människor. Hur ser det ut egentligen och vad är din roll? Hur hanterar du det här liksom?
Okej, för det första, just elfenben är inte potenshöjande tydligen tycker kineserna. Det är en noshörning. Det var det farfar jobbade emot på 30-talet. Men det är sant. Asien vill ha dem för att göra figurer och gud vet vad. Men det var ju en gigantisk våg av det här mellan 2010 och 2016-17. Där tjuvskyttar lyckades att få tag på cirka 65% av alla elefanter i Östafrika. Det var fruktansvärt. Och vi gjorde givetvis allt vad vi kunde. Jag förlorade flera kollegor som blev skjutna av tjuvskyttarna. Också i samma firma där jag är. Och jag dedikerade själv många år med att försöka göra någonting åt det genom att jag och en annan skapade en fond där vi åkte. Vi tog det från andra sidan, från köparens sida. Så att vi var i Indien, vi försökte jobba med kineser och allt sånt. Nu har det ju då lugnat ner sig lite av flera orsaker. För det första har de ju fått så mycket elfenben, men också så har de liksom insett att det inte är så bra politiskt att göra det här, så det har blivit lite bättre nu, men alltså det är ju i det hela taget den professionella jägarens roll att vara med i anti-tjuvskytte. Det är ju en stor del av vårt arbete att fånga tjuvskyttar. Det är ju ingen annan som är där ute och gör det, utan det är vi. Tillsammans då med människor från staten eller människor i The Game Department. Så vi har ju ett samarbete, men det är ju ingen annan som gör det.
Natasha, även fast du är fett cool och jagar och lever i en otrolig miljö och sådär, då undrar jag nu så här liksom, vad drömmer du om?
Jag har ju haft stor tur i livet egentligen. För att jag jag har förstått tidigt, säkert by chance på något sätt, att man måste göra sina drömmar till sitt arbete. Och det har jag gjort. Och alltså jag drömmer kanske idag bara om att skriva en ännu bättre bok och att komma ännu närmare naturen. Jag drömmer egentligen bara om att bli ännu bättre till vad jag gör. Och att jag kommer att kunna ge tillbaka lika mycket som jag har fått. Och hur det ska vara, det vet jag inte än. Men jag vet att det bär åt det hållet.
Det låter alldeles underbart. Men du, Natasha, jag skulle bara vilja tacka för din tid och hoppas att ditt skrivande blir lika fantastiskt som du är som person. Och vi ser fram emot att ta oss in på olika tjänster här nu där vi kan lyssna på dina böcker. Och här kommer en stor nordisk kall kram och ett stort tack. We love you.
Tack detsamma.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det var allt för den här gången, hör ni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!